Välkommen till Skånes taltidning nummer 35 2017 med utgivningsdag fredagen den 1 september. Solen gick upp 06.13 denna morgon och ner går den igen 20.01. I studion finns Dodo Parikas och Åsa Kjellman Erisi. Tekniker är Martin Holmström och detta är innehållet.
Bort med korrekturfelen. Nu ska punktskriftsböckerna bli läsliga, lovar MTM.
Synskadade överklagar Malmös upphandling av taxibolag som ska köra färdtjänst.
Avtal med kritiserad färdtjänstentreprenör i Lund förlängs i väntan på dom.
Telegram, lägre hyra och mer i bidrag för parasportföreningen FIF i Malmö. Och kommande vinter- och sommarparalympics sänds i svensk TV.
Öppnat och stängt med mer öppet och resursskafferi.
Små butiksägare gillar anpassning för personer med funktionsvariation men vill helst inte ta hela kostnaden själva. Vi har hört oss för i Trelleborg.
Att lyssna till högläsning kan vara bra för den som har demens och det behövs fler högläsare.
Vår sommarserie om skånska filmplatser har precis som sommaren nått slutet och vi ska höra om hur man egentligen väljer de platser där filmscener spelas in.
Evenemangstips med Butterfly och Blind Boy Paxton.
Och därefter kalendern med Brexit och Moder Teresa.
Anslagstavlan kommer därpå med regionala och lokala förenings- och trafikmeddelanden.
Och sist som vanligt redaktionsrutan.
I förra veckans nummer hörde vi om den stora mängden fel i punktskriftsböcker. Och nu utlovar Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, åtgärder mot problemen. Korrektur och en läsarundersökning står på att göra listan.
Det var härom veckan som Dagens Nyheter och andra riksmedier uppmärksammade att studenter kan missa tentor på grund av att överföringen av läroböcker till punktskrift fungerar dåligt. Bland annat på grund av att MTM och andra som ansvarar för produktionen ofta inte har tillgång till förlagens textfiler utan måste skanna in böckerna själva. Därtill fungerar även punktskrivarna många gånger dåligt. Resultatet blir många korrekturfel. Nu har MTM aviserat åtgärder för att komma till rätta med problemen och i måndags möttes representanter för SRF och MTM. Henrik Götesson arbetar med punktskriftsfrågor på SRFs rikskansli i Stockholm.
Förslaget är då att man ska göra en upphandling så att man kan faktiskt korrekturläsa högskolelitteraturen. Inte bara delvis utan faktiskt hela, både källfiler, alltså de digitala filerna som skickas då till tryck och utskrifter i punktskrift. Så som det ser ut just nu i alla fall, sen får vi se vad det landar. Men det var det vi fick reda på av MTM igår.
Dessutom ska myndigheten MTM och intresseorganisationen SRF tillsammans göra en läsarundersökning om problemen. Henrik Götesson igen.
Det innebär att vi tillsammans kommer att konstruera frågor och upplägg för undersökningen och hur man ska kunna svara och sådär. Jag hoppas verkligen att vi från SRF ska få stort inflytande över hur den läggs upp och så. En fördel med det här är att MTM har ett fullständigt register över vilka som lånar böcker. Det har inte vi. Om vi själva skulle göra undersökningen så skulle det bara kunna vända sig till medlemmar eller andra som är med på listor och så. MTM har den unika möjligheten att kunna skicka ut till en bredare grupp.
Vad är det man behöver veta att det är problem? Det vet både ni och MTM redan.
Vi har ingen totalbild av hur det ser ut och ofta de här problemen uppstår. Exakt vilka problem, till exempel är det betydligt större problem om en bok har skannats eller inte? Finns det någon skillnad mellan om boken är på svenska eller på engelska? Sånt har betydelse och det är intressant att veta för att kunna komma omkring med det här.
Dessutom utlovar MTM en diskussion om åtgärder för att tillfredsställa behovet av både snabb leverans och hög kvalitet på punktskriftsböcker. Problemet är störst när det gäller studielitteratur eftersom studenter kan missa tentor, men även läsare av skönlitteratur vill ju ha korrekta böcker. Myndigheten siktar också till att sluta avtal med fler förlag som ger MTM tillgång till sina filer för att undvika fel vid skanning. Det ska också bli ny utrustning hos de som trycker punktskriftsböcker.
Jag hoppas ju att det här inte bara liksom kommer att glömmas bort nu, utan jag hoppas att vi ska kunna jobba vidare med det här och ha en bra dialog och hitta konstruktiva lösningar. Sen tror jag aldrig vi kommer komma till den dag då det inte finns några fel i punktskriften, men betydligt bättre än så här måste det kunna bli. Jag menar, man måste kunna ha samma rätt att läsa som alla andra och verkligen känna det, att det här är mitt sätt att läsa, det här är punktskriften, så här läser jag.
Sa Henrik Götesson, ombudsman med ansvar för punktskriftsfrågor på SRF. Och den som hittar fel i punktskriftsböcker får gärna höra av sig till honom på telefon 08 39 91 49 eller e-post gotesson@srf.nu. Och Gotesson, det stavas med 2 S. Reporter var Dodo Parikas.
15 färdtjänstbrukare kommer att vända sig till förvaltningsrätten och överklaga Malmö stads beslut om tilldelning av färdtjänst. 4 färdtjänstföretag utsågs genom lottning att dela på Malmös färdtjänstkörningar under nästa avtalsperiod. Per-Arne Andersson, ledamot i SRF Skånes och SRF Malmös styrelse och en av dem som överklagar beslutet, säger till Skånes taltidning att man gör det av 3 skäl. Det första är att alla de företag som tilldelades färdtjänstkörningar ägs av en och samma koncern. För det andra undrar de överklagande varför Malmö stad inte tagit hänsyn till vad brukarna tycker i frågan. Det företag som uppskattas mest av resenärerna, Transportkompaniet, fick ingen del alls vid upphandlingen av körningarna. Anledningen till det var att bolaget inte har en totalt fossilfri fordonsflotta. Det sa Camilla Jönsson vid Malmös upphandlingsenhet i förra numret av Skånes taltidning. Transportkompaniet borde ha fått 1 år på sig att bli fossilfria och därför kunnat delta i utlottningen. Att de inte fick det är det tredje skälet till överklagandet, det säger Per-Arne Andersson till taltidningen.
I vintras beslutade Lunds kommun att anlita företaget DRT Solutions att köra färdtjänsten under nästa avtalsperiod. Men upphandlingen överklagades och förvaltningsrätten har ännu inte kommit med någon dom. Den sista september går avtalet ut med nuvarande färdtjänstentreprenör Sverigetaxi som fått mycket kritik för hur färdtjänsten sköts. Förra veckan beslutade tekniska nämnden i Lund ändå att genom en direktupphandling teckna ett nytt avtal med Sverigetaxi till den sista juni nästa år. Emma Berginger, miljöpartist, är ordförande i nämnden.
Vi behöver ju ha en fungerande färdtjänst i oktober, så därför så behövde vi göra den här direktupphandlingen tills vidare.
Men varför en ny upphandling? Varför inte bara förlänga avtalet?
Ja, vi hade en klausul i vårt nuvarande avtal som vi kunde åberopa för att förlänga upphandlingen. Och det fattade vi beslut om att göra i juni i tekniska nämnden. Men det tyckte då inte Sverigetaxi, Taxi Helsingborg, att vi kunde göra. Utan de menade att vi borde ha kommit på det här tidigare. Och istället för att ta strid då, vilket man skulle kunna tänka sig att vi skulle kunna ha gjort, så valde vi här ändå att försöka vara pragmatiska och smidiga och hitta en lösning som gör att vi ändå kan ha en fungerande färdtjänst från 1 oktober.
Men nu blir det här dyrare i och med att ni har gjort en ny upphandling. Kommer ni att få något bättre färdtjänst för den här ökade kostnaden?
De har ju själva sagt att det här avtalet som de har haft, att de hade lagt ett för lågt anbud i förra upphandlingen. Och därför så borde ju det här med att de får mer betalt nu också kunna leda till att de har bättre förutsättningar att leverera den färdtjänst som vi har avtalat om.
Hur mycket dyrare blir det?
Kostnaden per månad beräknas öka från 1,3 miljoner till 1,9 miljoner.
Men det är fortfarande lägre än det avtal som väntar då med det överklagade avtalet, så att säga.
Ja, det stämmer.
Det avtalet, kvarstår det fortfarande? Eller när det nu har gått så väldigt lång tid, måste man göra om hela upphandlingen då?
Vi hoppas ju på att vi ska kunna få ett besked från rätten som gör att vi ska kunna ingå det avtalet som vi har fått beslut om med DRT Solutions. Rätten kan ju också döma till vår nackdel och då kan vi behöva göra om upphandlingen.
Men det nya avtalet med Sverige Taxi, kan ni komma ifrån det då om rätten dömer till er fördel? Eller måste man vänta tills det avtalet har gått ut nu innan DRT Solutions kan ta över?
Vi beräknar att det kommer att kunna ta den här tiden på 9 månader då, oavsett. Med tanke på att den dom som vi kanske får från rätten ändå kommer att överprövas i ytterligare ett led. Och man kommer också behöva ha en förberedelsetid för den nya entreprenören för att kunna få igång verksamheten.
Det här nya avtalet nu då med Sverige Taxi, kan det också komma att överklagas?
Allting kan väl överklagas, men vi hoppas såklart att vi ska kunna få det här avtalet på plats så att vi kan få en fungerande färdtjänst från 1 oktober. Det är därför som vi har valt att göra på det här sättet och direkt upphandla, även om det då blir lite dyrare och även om det blir samma bolag som vi nu har haft problem med under ett antal år.
För det tror jag en del undrar. När man nu har haft problem och haft chansen, så att säga, att göra en ny upphandling, varför inte ta någon annan då?
Ja, vi tittar på den möjligheten också nu. Men i och med att det är ett ganska kort kontrakt och i och med att det är ganska bråttom att få på plats en fungerande färdtjänstorganisation, så bedömde vi att det inte var möjligt för något annat taxibolag att ta över. Och att det skulle vara en stor osäkerhet om de skulle kunna få en tillgång till tillräckligt mycket fordonskapacitet, i synnerhet när det gäller specialfordon. Så för att undvika det här med att vi ska få inkörningsproblem som man alltid får när man byter entreprenör, så valde vi här att hålla fast vid den entreprenör som vi har, även om vi ser brister i verksamheten. Så ska man säga att majoriteten av färdtjänstresorna i alla fall fungerar.
Sa Emma Berginger, miljöpartistisk ordförande i tekniska nämnden i Lund. Och det nya avtalet med Sverige Taxi träder alltså i kraft den 1 oktober och gäller i 9 månader. Reporter var Birgitta Fredén.
Parasportföreningen FIF får hyra FIF-hallen i Malmö av fritidsnämnden. Nämnden beslutade att godkänna ett 5-årigt hyresavtal vid sitt sammanträde förra veckan. Nämndens ordförande Frida Trollmyr, socialdemokrat, säger till Skånes taltidning att avtalet kommer att ge föreningen lite lugn och ro. FIF har haft ekonomiska problem de senaste åren och tvingats varsla personal sedan Malmö stad beslutade att inte förlänga ett arbetsmarknadsprojekt. I fjol övertog fritidsnämnden FIFs hyresavtal för FIF-hallen och har sedan dess rustat upp hallen en del. Bland annat har toaletterna handikappanpassats, säger Frida Trollmyr. Och nu föreslår fritidsnämnden att FIF hyr hallen för 400 000 kronor per år, en hyra som är 170 000 kronor lägre än när man hyrde direkt av servicenämnden. FIF får dessutom sitt driftsbidrag utökat med 350 000 kronor per år. Även i fortsättningen är det FIF som ska sköta lokalen för att kunna behålla sin personal, säger Trollmyr. I avtalet ingår också att kommunen ska kunna köpa tillbaka de timmar som FIF inte använder i hallen så att andra föreningar kan utnyttja dem. FIFs verksamhetschef Mats Linde vill inte kommentera avtalsförslaget innan det diskuterats av föreningens styrelse.
Det är nu klart att SVT sänder de 2 kommande paralympiska spelen i Pyeongchang i Sydkorea och i Tokyo i Japan. Vi är jätteglada att kunna erbjuda de paralympiska spelen till vår publik. Paralympics är idrott när det är som bäst. Fantastiska prestationer som griper tag och engagerar. Starka känslor och dramatik, säger SVT sportschef Åsa Edlund Jönsson till SVTs hemsida. Nästa vinter Paralympics avgörs i Pyeongchang i Sydkorea den 8-18 mars 2018. Och den 25 augusti 2020 invigs de paralympiska sommarspelen i Tokyo. Intresset för Paralympics har ökat dramatiskt under de senaste åren. SVT sände 300 timmar från Paralympics i Rio 2016. Vi hoppas såklart få uppleva flera nya svenska sportklassiker, som Helene Ripas sensationella guld i längdskidor i Sochi 2014 och Carl Forsmans guld i simning i Rio 2016, säger Åsa Edlund Jönsson. De olympiska spelen i Pyeongchang respektive Tokyo kommer däremot inte att sändas i Sveriges Television. Det amerikanska medieföretaget Discovery har köpt rättigheterna för hela Europa. I Sverige kommer OS att sändas i kanal 5 och kanal 9 samt i Eurosport. Detta gäller även vinter-OS i Peking 2022 och sommar-OS 2024 som kommer att arrangeras antingen i Paris eller i Los Angeles. Internationella olympiska kommittén fattar beslut i september.
Öppnat och stängt. I Hästveda ska vårdfilialen från och med 1 september drivas av vårdcentralen Vänhem istället för som hittills av vårdcentralen Solbrinken i Hässleholm. Patienter som vill fortsätta på vårdfilialen i Hästveda ska välja vårdcentralen Vänhem som sin vårdcentral.
I Blentarp blir biblioteket, som det heter, mer öppet den 1 september. Det innebär att låntagarna med hjälp av sitt lånekort kan komma in till 22.00 för att låna och lämna tillbaka böcker även när det inte finns personal på plats.
Och även i Köpingebro införs mer öppet på biblioteket 1 september. 16-22 vardagar och 8-22 lördag till söndag är tiderna som gäller för det.
I Ängelholm har en ny fritidsgård öppnat på Storgatan 40. Mötesplats Kulturhuset heter den. Och målgruppen är från 7:e klass upp till 20 år.
I Malmö har herrmodebutiken Meadow flyttat efter 9 år i hörnet Östra Rönneholmsvägen och Jörgen Ankersgatan, men inte så långt, till Södra Förstadsgatan 22 och en lokal in till Victoriateatern. Tidigare hade Vagabond skobutik lokaler på den platsen.
I Hör har outletbutiken Lager 23 på Pumpgatan 2 stängt. Lokalen som ligger i köpcentret Navet vid Citygross kommer att tas över av affärskedjan Family House, som också säljer kläder och skor.
I Sösdala har Resursskafferiet flyttat in i den tidigare matöppetbutiken vid torget. Här säljs lokalproducerade livsmedel, det finns loppis, café med mera. I personalen arbetar 4 personer som arbetstränar för att återkomma in på arbetsmarknaden.
I Ballingslöv har Lilla butiken, en livsmedelsbutik som varit stängd sedan i våras, öppnat igen på Stationsgatan 3.
Falsterbo har begåvats med en ny skulptur på Skoltorget. Prinsessan Våg 3 kallas den och är en delvis stiliserad kvinnofigur i brons på en låg sockel.
I Trelleborg har Söderslätts bok och papper flyttat till ny lokal i samma fastighet. Adressen är nu Algatan 50, bredvid apoteket.
I Malmö har brädspelsbutiken Green Faction öppnat på Rådmansgatan 5. Med brädspel menas bordspel med flera deltagande personer, till exempel Monopol eller just det klassiska brädspelet.
På Limhamn i Malmö med adress Linnégatan 41 har Ljusexperten öppnat en ny lampbutik.
I Osby stänger Sonessons ur och guld som tillhör smyckakedjan. Sista öppet dag var den 25 augusti.
I Brunnby, en mil utanför Höganäs, stänger ICA Skutan på Brännäslyckevägen 2 för gott den 8 september efter närmare 28 år. Detta på grund av dålig lönsamhet.
I Helsingborg stängde bageriet Brödkultur på Henry Dunkers plats förra året. Men nu har de öppnat på nytt i det gamla stallet på Sofiero gård vid Polsjöskog. Adress Sofierovägen 126A.
I Malmö har restaurang Kungliga Posten, eller KP, i det tidigare huvudpostkontoret Malmö 1 öppnat igen med nya ägare. Dagtid blir det lunchbuffé och kvällstid after work och livemusik. Adressen är Posthusplatsen 4.
Nu kan snart även små butiker och kaféer bli skyldiga att vara tillgängliga när diskrimineringslagen utvidgades 2015 så att otillgänglighet räknas som diskriminering undantogs företag med färre än 10 anställda. Det innebär att 9 av 10 butiker, kaféer, restauranger, tandläkarmottagningar och så vidare inte behöver vara tillgängliga för personer med olika funktionsnedsättningar. Regeringen föreslår nu att det här undantaget tas bort. I varje enskilt fall ska det dock göras en bedömning av om det är skäligt att kräva tillgänglighet. Vad tycker då småföretagarna själva? Skånes taltidning tog en promenad på gågatan i Trelleborg och började med att träffa innehavaren av butiken ovanför den branta trappan i hörnet av Algatan och Kontinentgatan.
Sara Abrahamsson, och det är Algatans blomsterhörna i Trelleborg.
Vad gör du om det kommer någon som inte ser eller har svårt att röra sig?
Om de inte ser så brukar de ha väldigt klart för sig vad det är de söker. Och då så berättar de ju det. Så försöker man hjälpa till så gott det går.
Du beskriver färger och snitt och så?
Ja, alltså färger och storlek, hur det ser ut.
Så det skulle inte bli någon skillnad för dig om lagen skärptes?
Inte som det ser ut nu, men finns det speciella grejer man måste ändra på så blir det ju en skillnad.
Du har ju några trappsteg upp ifrån gatan.
Ja, de trappstegen, och det är en väldigt vacker gammal trappa. Så, men det brukar lösa sig, där är folk som kommer som sitter i rullstol och där är många med rollator som inte kan gå in. Och då får man hjälpa till ute vid dörren.
Skulle en ramp här vara en möjlighet?
Jag tror det skulle vara en möjlighet, men jag tror inte att en ramp hade använts. För jag tror det är svårare att gå i en ramp med rollatorn. Eller samma om det är rullstol, den måste ju vara lång för man ska klara det. Så jag vet inte, men det får man ju kolla upp i så fall. Hur man löser det. Det finns ju väl sådana som inte är permanenta, som man bara lägger ut när den behövs.
Jag heter Victoria och det här är Hjältesurhandel.
Hur tänker du inför den här föreslagna lagändringen då om att även små butiker ska vara tillgängliga?
Jag tycker det är jättebra om de hjälper oss småföretagare. För att det kostar väldigt mycket. Men hjälper de oss med det, så tycker jag det är ett jättebra förslag.
Vad skulle behövas här då för att ni skulle vara fullt tillgängliga?
Ja, en dörröppnare kanske, till exempel. Att man trycker på en dörrknapp så dörren åker upp. Det är ingenting jag har råd med just nu med tanke på att vi är ett litet företag. Men får jag hjälp med det så absolut, jättegärna.
Har du mycket kunder som har någon funktionsnedsättning?
Ja, många äldre som kommer med rullatorer. Det funkar ju här, för i och med att vi ligger på plant så funkar det. Men det är lite svårt med dörren ibland. Men vi springer ju och hjälper givetvis. Det funkar ju det också. Men då hade det varit bra.
Har du synskadade kunder?
Ja, några. Det har vi. Men det är väldigt sällan. Men när de byter batteri så är det någon anhörig eller någon som kommer in med klockan oftast. Så det brukar lösa sig.
Jag heter Therese och butiken heter Romeriet.
Och hur tänker du då när det gäller tillgängligheten för människor med funktionsnedsättningar?
Ja, det är viktigt att vi finns där och hjälper till liksom, och ser alla olika hinder. Som du sa, det finns ju både rörelseförhindrade eller då syn- eller hörselskadade, så man får hjälpa så gott man kan.
Skulle en lagändring innebära någon skillnad för er? Eller?
Det beror ju på, alltså, vi är ju ganska små och så är det stora kostnader som i vårt fall som har då en trappa, att vi skulle behöva ha en ramp i butiken, så är det ju en ganska stor kostnad för oss. Så att det är klart, sådana bitar kan ju bli lite jobbiga, men det är klart att de små förändringarna vi kan göra som inte kostar så mycket för oss små butiker, det är klart att man att det kan vara positivt liksom.
Hur gör ni idag om det kommer kunder med funktionsnedsättningar?
Hjälper till, frågar om vi kan hjälpa dem med någonting, och springer och hämtar och ja, så gott vi kan liksom. Ja, det är väl det vi gör.
Och det skulle inte bli någon större skillnad då?
Nej, det tror jag inte. Det beror lite på vad det skulle vara för någonting. Det är klart att det kan vara svårt med typ teckenspråk och sånt. Det kan jag inte, men hade man fått någon kurs där man hade kunnat lära sig det kanske, så hade man ju gjort det, helt klart.
Och att beskriva sortimentet för synskadade.
Precis, precis. Ja, det gör man också. Färger och förklarar. Ja, absolut. Det är sånt vi gör idag, så det är inget konstigt egentligen.
Men kommer många med funktionsnedsättningar?
Nej, idag är det inte sådär jättemånga kunder med funktionsnedsättningar som vi ser det. Men om det hade blivit en lag, kanske fler hade rört sig in i butikerna i stan för att de hade vetat att de hade kunnat få hjälp och sådär. Så det hade kanske varit positivt för den saken skull, tror jag absolut. Att man hade fått in fler. Så att inte de hade suttit på sin liksom hemma i... Att de hade vågat sig ut för att de får hjälp faktiskt.
Anders Löfberg, Söderslätts bok och papper.
Vad skulle en ändring i diskrimineringslagstiftningen innebära för er?
Ingenting mer än att vi redan nu har försökt göra så gott det går när det gäller tillgänglighet.
Och då har ni gjort vad?
Vi har skaffat en automatisk dörröppnare till exempel. Och sett till att gångarna är så breda så att en permobil kan till och med ta sig fram här.
Har ni gjort det med tanke på att lagstiftningen kan ändras eller?
Nej, det har vi gjort av egen fri vilja.
Är det värt kostnaden att bli tillgänglig?
Ja, det hoppas man ju att det ska bli så att trelleborgarna uppskattar lättillgängligheten. Men man vet aldrig det. Det är som reklam, man vet aldrig vad man köper.
Men är det ni eller fastighetsägaren som har stått för det?
Vi kom fram till en kompromiss och vi har betalat hälften var. Egentligen ska han betala hela, men det tillhör fastighetens del av tillgängligheten. Men vi kom fram till en kompromiss.
Och bakom disken står den som ser till att bokhandeln nu är tillgänglig.
Jag heter Tina Pettersson och är ordförande i HSU Trelleborg och även i FUB, Föreningen för utvecklingsstörda barn och ungdomar.
Och med i tillgänglighetskommittén.
Ja.
I den rollen, vad ser du att en ändring av diskrimineringslagstiftningen till att gälla även små företag skulle få för konsekvenser här i stan?
Jag ser, det är en jättebra grej att man ändrar det till att det även ska gälla de här små företagen, för det är det vi har mest här i Trelleborg liksom, och förmodligen över allt annat i landet också ju. Och problemet där, det är ju kanske den ekonomiska biten för företaget, att det motsvarar kanske inte, investeringen betalar sig liksom inte alltid. Det är ju det som är det tråkiga. Och sen är det väl lite så här att kommunen måste vara med på noterna att bevilja de här byggloven och se till så att man faktiskt kan hjälpas åt hela tiden. För att väldigt många butiksägare har ju marken utanför är kommunal. Och sen är det fastighetsägare och så är det butiksägare. Så det är tre parter som ska komma överens. Det är det som är kruxet väldigt många gånger ju.
Vad är de stora bristerna då? Vad behöver man ordna för någonting?
Vi behöver ordna så det inte är så mycket trappsteg in och ut ur butikerna. Men jag tänker även på de här trottoarpratarna som butikerna sätter ut. De står ibland väldigt olämpligt och man går in som kund och säger ifrån, och det uppskattas inte alltid. Det skulle kunna finnas en ordning i Trelleborg kommun att man så här sätter vi ut trottoarpartarna när vi ska ha dem ute. Och det gäller även uteserveringarna. Att det har ploppat upp en hel del sådana nya nu, och då bygger man en litet ett trädäck och så har man ingen ordentlig uppgång till dem. Utan då har du 10 cm trädäck som du ska komma över innan du är uppe på trädäcket så att säga. Utan en liten ramp.
Och är de ordentligt avgränsade då så att den som är synskadad inte slår ihjäl sig?
Det finns nog både de som man kan slå ihjäl sig på och de som man kan fixa rätt bra. Det tror jag.
Skulle du tycka att den här lagändringen är nödvändig?
Nej, det skulle varit med från början. Det skulle gälla alla från början. Det skulle inte behövas ändras efter hur många år, det minns jag inte nu, men... Nej, det skulle inte mer från början. Alla skulle ingå i det.
För man sa ju att småföretag har inte råd.
Nej, det kan ju vara så faktiskt. För en tillgänglighetsanpassning kostar pengar. Och investeringen betalar sig kanske inte alltid. Men samtidigt, de pengarna som kunderna som inte kommer in, de som väljer aktivt, väljer bort din butik. De pengar vill du ju också egentligen ha.
Sa Tina Pettersson i Trelleborgs tillgänglighetskommitté. Vi hörde också butiksinnehavarna Sara Abrahamsson, Victoria Hjälte, Therese Larsson och Anders Löfberg. Reporter var Birgitta Fredén.
Det finns talböcker och det finns ljudböcker. Och så finns det högläsare, alltså personer som läser högt för andra som lyssnar. Bara i Trelleborg finns ett 10-tal högläsare, men det behövs fler. Främst på äldreboenden med dementa personer. Och just nu annonserar Studieförbundet Vuxenskolan efter nya högläsare runt om i Skåne. Vem är det då som högläser? Så här säger Jessica Svensson, verksamhetsledare på Studieförbundet Vuxenskolan i Trelleborg.
Det kan i princip vara vem som helst egentligen. Nu, de som är inne och arbetar i dagsläget är ju främst personer som har gått i pension som ändå vill vara aktiva och göra en meningsfull uppgift i samhället som har valt att gå med i detta här.
Och ni erbjuder utbildning av dem. På vilket sätt?
Under utbildningen så tar vi upp olika ämnen som berör just det här med högläsning. Och det kan vara vilka böcker man ska välja, hur man ska läsa, hur man bemöter alla de här människorna. Där man då tar hänsyn till olika funktionsnedsättningar som man möter. Lite grann hur man läser, för har man en demenssjukdom så innebär det också att man har kanske svårt att ta in så mycket som helst på en gång. Så att man kan få fördela upp det.
Och är det här ideellt arbete eller betalar ni högläsarna?
Nej, detta är ideellt arbete.
Och hur många är det som finns ute i Skåne idag?
I Trelleborg till exempel, där är vi nog en 8-10 aktiva i alla fall.
Och är behovet större?
Ja, det efterlyses fler. På ett äldreboende kan det finnas flera avdelningar och grupperna kan ju inte vara för stora heller just för att man ska kunna nå varje individ.
Hur mycket gensvar har ni fått hittills på annonsen om att ni söker nya högläsare?
Enligt senaste samtalet så här var det ett par stycken, så att intresse finns där i alla fall.
Du säger att det är främst för dementa, men kan andra delta också och lyssna?
Absolut, självklart. Det kan vara att man har en hörselnedsättning eller nedsatt synförmåga eller man sitter i rullstol.
Det sa Jessica Svensson på Studieförbundet Vuxenskolan i Trelleborg. Reporter var Dodo Parikas.
Så har vi kommit fram till sista delen i vår sommarserie om filmplatser i Skåne. Och en viktig person när det gäller platsen där filmen spelas in är den så kallade location-scouten eller platsletaren. Till varje film som spelas in behövs många olika miljöer och en som har hela huvudet fullt av skånska miljöer tänkbara för film är Kinna Olander som letat platser till många olika filmer. En film som krävde en hel del letande var Jan Troells Maria Larssons eviga ögonblick som utspelar sig i början av 1900-talet. Och vi träffar Kinna Olander i Kulturkvadranten i Lunds centrum som ligger nära några av inspelningsplatserna som användes i filmen. Framför sig på trädgårdsbordet har hon en stor pärm med fotografier från olika inspelningsplatser i filmen.
Alltså de här olika gatorna, så är Bankgatan, Adelgatan, Hjortgatan, Skälbogatan, Stora Algatan, Lilla Algatan, Kungsgatan och Maglig Lilla Kyrkogata. På alla de platserna har det utspelat sig olika scener som vi har filmat till Troells film. Så på Bankgatan där bodde ju då familjen, Maria Larssons familj. Och då har vi till exempel flyttasset som kommer in genom porten, en scen. Och där är en annan scen där barn leker med en liten funktionshindrad flicka. Som är central i filmen. Och där är ett vita lakan som hänger på tvättlin. Och där bor en häst som heter Kraputkin. Som Sigfrid, som spelas av Micke Persbrandt, han är och kälar med. Det är hans häst.
Men det är väldigt mycket beskrivningar kring varje adress som du då har hittat då först. Så man har en väldigt klar bild av vad som ska hända på de olika adresserna.
När man är ute och letar så vet man ju att man behöver x antal locations som finns i manus. Man gör en så kallad nedbrytning av manus där man ser vilka olika platser som behövs. Men en sån här film som är svår att hitta locations till som ska stämma överens med tidigt 1900-tal. Där har vi spelat in både i Lund och i Malmö och i Ystad och så på några andra ställen.
Hela pärmen är fylld med fotografier från inspelningsplatserna. Och där står också lite om handlingen som utspelats vid just den speciella platsen och olika frågor som behövde undersökas. Den här pärmen gjordes i ordning för de vandringar som biobesökarna i Lund erbjöds efter det att de hade sett filmen Maria Larssons eviga ögonblick som hade premiär för snart 10 år sedan. Och där de då fick besöka de olika inspelningsmiljöerna efter det att de hade sett filmen. En person som Kina Olander arbetar ganska tätt ihop med, det är scenografen. Och det är hans uppgift att efter det att miljöerna har valts ut, göra dem i ordning så att de kanske passar för en annan tid eller ett helt annat sammanhang.
Förutom regissören och fotografen så är ju scenografen framförallt den som man jobbar närmast med. För det är den personen som ska så kallat dressa inspelningsplatsen. Och dressa, då menar man att man tar bort eller tillför olika sorters rekvisit eller bygger kulisser. Eller, som i det här fallet, den här filmen, så hade man ju inte som nu toaletter inomhus, utan då hade man ju långa rader med utedass. Så på 2 locations så har vi gjort utedass, byggt dit. Och inte riktigt, utan bara själva fronten, så det ser ut som dörrar där man kan kliva in och gå på toaletten.
Har du dem här på bild?
Ja, men det tror jag. Du får bläddra och titta. Mm.
Här är då Bankgatan.
Och sen på de här bladen så har jag också skrivit de frågor jag får av scenografen.
Okay.
Som jag ska kolla upp om det går att spärra av eller om man kan måla över eller ta bort skyltar eller vad det kan vara. Det här är ju till exempel Bankgatan, det som du såg först.
Mm.
Och som den såg ut när jag var där och scoutade. Men sen kan vi se att Peter, han har lekt här med Photoshop och stoppat in olika saker för att se hur man kan bygga till och bygga om med rätt så lätta medel för att få det att fungera. Här är Jan Torell in action på den här bilden och här har vi Eddie Axberg som tar ljud. Här till exempel är det lite kul för då har vi en gatukorsning och där kan man då lägga in, alltså som är lite långt borta, då kan man alltså i efterarbetet och stoppa in som i det här fallet en skyline med industrier med skorstenar. Och här har han klistrat in ett gatuarbete för att se om hur funkar det att lägga det på den här platsen.
Ja, det är mycket att tänka på. Ljudet som naturligt finns på platsen, att miljön ska stämma och att det ska finnas tillstånd för att till exempel kanske stänga av trafiken eller spruta vatten eller någonting annat. Det handlar också om säkerhet för de som jobbar på filmarbetsplatsen. Och information till de som bor runt omkring och som kanske på olika sätt påverkas av filminspelningen. Vi stänger igen den stora pärmen från Maria Larssons eviga ögonblick, Jan Troells guldbaggebelönade film, som berättar om en barnrik arbetarfamilj i Malmö under 1900-talets början. Pappa Sigfrid jobbar i hamnen och super, men är också en dansant, charmerande man. Och mamman Maria har vunnit en kamera på lotteri, med vilkens hjälp hon sakta börjar att se tillvaron med andra ögon. Men även om filmen utspelar sig i Malmö så är alltså många av scenerna inspelade i Lund. Och vi går till en korsning som ligger strax bakom Kulturen i Lund och där många av scenerna har blivit till.
Nu så är vi här vid en av de filmplatser som var till Maria Larssons eviga ögonblick. Ja. Stora Algatan, kvarteret Tegner står det här. Hur kommer det sig att du valde ut den här platsen?
Om man tittar upp för den här gatan så ser man ju att de, i princip alla husen är byggda tidigare än tidigt 1900-tal. Så det som man eventuellt behöver fixa för att det ska fungera i filmen, det är ju att dölja gatuskyltar eller skruva ner. Det kan ju vara parabol, nu är det inte det just på den här gatan, men alltså sådana saker som är moderna. Eller att man kanske får retuschera bort tv-antenner, för det fanns ju inte heller i början på 1900-talet.
Hur ofta är det att man missar någonting, någon detalj?
Alltså så här, jag tror inte att det är så himla farligt om man missar någon detalj. Om filmen är bra, om man är engagerad i handlingen. För då skiter man ju om där sitter en antenn på taket. Man köper ju idén om historien ändå. Så när man börjar sitta och titta på sånt, antingen så är man filmnörd eller så är filmen kass.
Vad är det svåra med att hitta en bra plats?
Det är nog att om man inte har varit på platsen tidigare. Alltså som till exempel så letade jag en hel del också inför denna filmen
i Åhus. Och Åhus kände jag inte till så väl, men där finns väldigt många fina miljöer. Och så hade jag hört talas om det och googlat lite. Nu är detta 10 år sedan, så då var ju inte internet alls så utbyggt som det är nu. Men jag åkte dit och då fick jag ju gå runt själv, och det tar tid för att hitta och liksom våga öppna portar eller knacka på och fråga hur ser det ut på eran gård och sådär. Just för att man vet aldrig vad som döljer sig, och har man aldrig varit där förr, då tar det ju tid.
Men nu så har man kyrkklockorna här till exempel. Är det sånt som du har tagit in i det här när du har letat plats, att man ibland kommer att höra kyrkklockorna?
Ja, men alltså till exempel om man filmar vid en jättebra location, men när det åker förbi ett tåg var tionde minut, då får man ju tajma så att man inte startar en inspelning med en dialog precis innan tåget ska komma, utan man har lite koll på det. Eller här om en minut så slår domkyrkan 12, och då är det ju rätt så långa ringningar, och då får man kanske avvakta och vänta tills de har klingat av.
Men du kan använda dig av ljuden också som klockan,
ja,
till exempel?
Det gör ju inte, det är nog så kallat vilt ljud som man spelar in. Så då går ju ljudteknikern iväg själv och spelar in de ljuden som behövs för ljudläggningen. Och gärna när inte resten av teamet är på plats, för det är svårt för folk att vara tysta.
Ja.
Så blev vi tysta.
Hur kommer det sig att så många filmer spelas in i Skåne, tror du?
Ja, dels har vi ju Film i Skåne som har lite pengar som lockar. För det, man kan nog säga att för att en filmbransch ska lockas till en plats, så måste det finnas någonting extraordinärt. Och det kan ju till exempel vara att just den naturen som finns i manus bara finns på en viss plats. Men när det gäller Skåne eller Trollhättan, ännu tydligare exempel, så är det ju pengar. Trollhättan och Film i Väst har ju 3 gånger så mycket pengar som Film i Skåne. Och pengarna är det som styr var filmerna hamnar. Men det kommer faktiskt filmer och spelar in scener här utan pengar. För att det finns en upparbetad organisation, en struktur. Så det är rätt så lätt att engagera folk för en filminspelning. Men när det gäller Skåne, vi har, om man jämför med resten av Sverige, fördelar rent klimatmässigt. Och sen har vi kust på 3 håll. För jag vet, vi spelade in till exempel till De enda rationella, så skulle vi ha en eka som skulle ros, och det skulle vara rätt så lugnt vatten, och vi skulle ha fotografer i vattnet och sådär också. Och då är det ju viktigt att man kollar väderleksrapporten och har minst 3 olika alternativ beroende på vilket håll det blåser ifrån. Så då får filmteamet vara beredda att åka antingen till liksom Österlen eller till Ystad eller till kanske Höllviken eller... Ja.
Så det gör man alltså beroende på vinden där?
Just i det fallet så gjorde vi det, eftersom vi var tvungna att ha lugnt vatten.
Mm. Om du själv skulle göra en syntolkning av den här platsen då, från Maria Larssons eviga ögonblick, vad skulle du säga?
Alltså om man tittar på platsen som den ser ut idag, så är den ju väldigt puttenuttig, för här är så mycket stockrosor och rosenbuskar som hänger ut från puttenuttiga och väldigt välrenoverade hus i mint condition, fastän de då är byggda slutet på 1800-talet eller början på 1900-talet. När vi spelade in så var det ju inte så mycket växtlighet. Jag skulle nog säga att det är en smal gata med både låga arbetarhus och 2-vånings tegelhus med spröjsade fönster och en ojämn kullrig stenlagd gata.
När ni var här då och spelade in, då skitade ni till det lite, förutom att det inte var någon växtlighet, för att få det att liksom vara rätt.
Ja, men det var ju det här med att vi hällde ut likadana gatstenar som det är stenlagt med. Hällde vi ju ut och byggde upp så att det såg ut som ett gatuarbete. Men vi hade ju en scenografiassistent som fick lägga flera dagar på att skrapa bort klisterlappar från stuprännorna. Det är något man inte tänker på. Det hade inte jag tänkt på förrän då. Men alla stuprännor inne i Lund är klistrade med massa olika klisterlappar.
Ja, och där kan det bli riktigt fel.
Men just den här korsningen, Hjortgatan, Stora Algatan, vi har spelat in väldigt många scener. Den porten där till exempel, där bakom är det ju dottern i familjen som har sin första flört.
Ska vi se om det är öppet?
Ja, det gör vi. Och det är så här du går tillväga då när du ska leta efter en plats. Då går,
ja,
du och kollar om det är öppet.
Bryta mig in.
Så här bakom, då får man ta bort soptunnorna, men här bakom spelade vi ju in när dottern i familjen flörtar med den pojke som hon har träffat.
Och nu står här en lång rad med soptunnor och cyklar står efter dem.
Ja, då måste man ju kolla med de som äger soptunnorna och de som äger cyklarna att man får lov att flytta på det. Och med fastighetsägarna att man får lov att filma där. Verkligheten ska ju fungera ihop med den fiktion vi försöker bygga upp. Kommunikation är det bästa rådet för att få en inspelning att fungera smärtfritt.
Så här hade vi också någon scen med någon häst här i filmen.
På bakgården till det gula tegelhuset.
Mm.
Ja. Är det ett roligt jobb?
Jätteroligt. Du har en anledning att knacka på vilken dörr som helst. Och för det mesta så tycker folk att det är väldigt spännande med filminspelningar.
Använder du några andra sinnen än synen när du letar plats?
Ja, hörseln absolut. Det måste ju fungera att ta ljud på platsen. Och sen så använder jag ju min erfarenhet som filmare. Att jag kan se om en plats fungerar. Eller jag kan till exempel komma tillbaka och säga att den fungerar 180 grader. Men många vill ju ha möjligheten till 360 grader. Så att om man filmar till exempel dig härifrån mitt håll. Så vill man sen filma en motbild på mig. Och då måste ju bakgrunden fungera bakom mig. 360 grader är ju önskemålet för det mesta.
Kan du säga att det går mode i filmplatser? Att en viss tid så letar man mycket romantiska platser eller och en annan... Oavsett film liksom? Att det...
Ja, men så tillvida att om man nu tar bron som ju har sålts till en väldig massa territorier över hela världen så har ju den också satt sin prägel att alltså estetiken i bron som ju har en egen bibel som man kallar det då, alltså redan från början så hade production designer Nils Seier, han hade en föreställning om den världen som skulle vara i bron. Ingen sol, väldigt mycket gråblå gröna toner och sådär. Och den bilden av svensk deckare tror jag spiller över på andra svenska deckare. Eftersom den har haft så stort genomslag. Så på det viset så går det naturligtvis mode.
Är det någonting som man inte tänker på som en platsletare gör?
En sak som är viktig om man är ute och scoutar och sen går tillbaks till scenograf, regissör, fotograf och stämmer av. Och så väljer man den platsen men man har inte riktigt skrivit avtal ännu. Då måste man skynda sig och kolla så att till exempel om man ska filma på en jättevacker äng med ett lite skabbigt hus i bakgrunden passar allting jättebra. Och så frågar man, är det okej att vi filmar? Ja, inga problem. Nej, vi behöver inte skriva någonting. Kom ni när ni vill, här är ändå ingen här och så. Och så kommer man dit en månad senare, då har de klippt gräset och målat huset för det ska vara fint i filminspelningen. Då har man som platschef inte gjort sitt jobb. Man måste informera att det är precis så här vi vill ha det. Vi vill inte att ni ska klippa buskarna, vi vill inte att ni ska... Då är det bäst att skriva ett avtal. Då har man kommunicerat så att det inte blir några överraskningar för någon part. Till exempel om vi ska ha regn på en plats, att man berättar i förväg att vi kommer ta hit en stor tankbil och göra ett fuskregn med brandslang och olika munstycken. Så att inte... Folk blir upprörda över att allting blir blött. Så mycket som möjligt av information ska vara utbyten mellan parterna innan man kommer dit och filmar.
Har du någonting på gång? Någon film som kommer snart eller där du har letat plats eller någonting sånt?
De senaste filmerna som jag själv har producerat är ju Flykting 532 och Min faster i Sarajevo. Som hade premiär för ett år sedan på bio. Min fasta i Sarajevo utspelar sig ju huvudsakligen i Sarajevo, men vi har ju varit till exempel på Kallbadhuset i Bjärred och vi har varit i Limhamn på ett radhus.
Alltså hur letade du platser i Sarajevo? Eller hade du någon annan
som gjorde det? Då hade vi platsletare från Sarajevo som var otroligt rutinerade. Det var väldigt roligt. Beško heter han. Han kan Sarajevo som sin egen ficka. Men när vi var ute med honom. Att kunna Sarajevo som sin egen ficka betyder att man är en person som rör sig mycket ute. Så när vi gick så var tionde meter och träffade han någon som hälsade på honom och skulle utbyta några ord. Så det gick väldigt lång tid att ta sig liksom från punkt A till punkt B. För han skulle hela tiden hälsa på alla. Men en grej är ju att han har en bra relation med många människor. Därför då kan du ju komma till olika platser. Folk vet vem du är och litar på dig och vet att det brukar gå rätt till och så. Och det gäller ju att lämna en plats så att de som äger platsen frågar när ska ni komma nästa gång. Det ska ju liksom vara kontentan av minnet av filminspelningen.
Förutom Jan Troells film så har Kina Olander letat miljöer till många andra filmer. Någon Wallander-film, Äta, sova, dö, där platserna hittades i Bjuv, Åstorp och Klippan. Den franska filmen Mina barns far med flera.
Och en film där platserna kombinerades på ett alldeles speciellt sätt. Det är filmen Den bästa av mödrar av Claes Härö.
Vi spelade in nere vid Kåseberga och Hammarsbacka och det blev otroligt vackert. Och så kombinerade vi backarna med en väldigt vacker väg som går upp över backen. Och så, om man följer den vägen så när man tittar ner så är det liksom hav. Men vi klippte till Gamlegård på Kulturens Östarp. Så att man tror sig gå upp för den här vägen och komma till Gamlegård. Och det är så man fejkar i film för att få ihop de här olika gamla platserna.
Men när du är ute privat, är det så att du liksom ser, lägger upp en bank med olika platser?
Nej, absolut. Och det är också så som man jobbar när man... men vänta, jag har varit, vad var det? Mitt bästa arkiv har jag i huvudet, så man får ju hoppas att man har hjärnan i behåll ett långt tag. För jag har inte någon aning på arkivet i min dator. Utan det gäller verkligen att jag kommer ihåg i vilket sammanhang jag tog en viss bild, så får jag börja leta på det sammanhanget. Det är inte så att varje bild heter någonting klokt och logiskt. Så jag kan liksom inte bläddra och söka som man kanske hade önskat att man hade tagit sig tid.
Och du har ju gjort väldigt många olika saker när det gäller film. Vad tycker du är roligast att göra?
Scout är väldigt kul. Just att få tid att leta efter platser som man annars aldrig hade kommit till och ha en anledning att knacka på och be att få titta och fotografera och så. Det är väldigt, väldigt roligt.
Och scouta, som Kina Olander sa här i slutet, är alltså själva platsletandet och planerandet. Scenografen till Jan Troells film som nämndes i reportaget heter Peter Bävman. Och härom veckan vann han det norska Amanda-priset för bästa produktionsdesign för filmen Kungens val. I inslaget nämndes också Film i Skåne, som är ett regionalt resurs- och produktionscentrum för just Film i Skåne. Reportaget var gjort av Åsa Kjellman Erisi.
Evenemangstips och först om syntolkning. UR syntolkar sin nya programserie Något måste göras. Premiären var i onsdags och till och med natten mellan 18 och 19 oktober sänds den syntolkade versionen klockan 00:10 natten till torsdag. Serien följer ett bostadsbolags kamp över ett år mot rasism och utanförskap för att människor som kommer nya till Norrköping ska få en ärlig chans att bli en del av samhället. Hela serien finns dessutom på UR Play.
Och alla syntolkade dokumentärfilmer på sajten SVT Play har nu samlats på en särskild plats på just hemsidan svtplay.se. Länken dit är svtplay.se/genre/syntolkade-dokumentarer.
Vinslövsdagen äger rum den 2 september klockan 11-15 i parkerna i Vinslöv. I Centralparken är det gräshandbollsturnering. I Badhusparken samlas olika föreningar och erbjuder chokladjul, femkamp, frågerunda och korvgrillning. I Smedjan blir det uppvisning av veteranbilar och man kan få se fårvallning med hund. Detta redan från klockan 10.00.
Författarbesök blir det på Tomelilla bibliotek 6 september 19-19.30 då en av Sveriges populäraste författare Karin Brunk Holmqvist berättar om sin senaste bok Majken Minröjare som utspelar sig i Skillinge på Österlen. Det är föranmälan, telefon 0417-181-90 eller 0417-181-16.
Samma dag, onsdagen den 6 september klockan 19, kommer författarna Birgitta Eriksson och Jürgen Lindemann till Byahuset i Snårestad för att tala om boken Vilka kvinnor? Där uppemot 60 starka och inflytelserika kvinnor porträtteras. Alva Myrdal, Renata Klumska och Florence Nightingale är några exempel. Det är fri entré och ingen föranmälan behövs.
Hässleholms teaterförening har släppt biljetterna till föreställningarna i höst och ett genomgående tema är musik. Den 7 september kommer Malmö operaorkester till Hässleholms kulturhus klockan 19. Biljetterna kan köpas hos Nortic och kostar 200 kronor. Med scenpass 160 kronor och för studerande och ungdom till och med 19 år 100 kronor. 16 september klockan 14 i Kulturhusets vita salong kan man se föreställningen Clownen och cirkusprinsessan med clownen Raimondo. De biljetterna kostar 50 kronor. Och samma dag klockan 19 kan man alldeles gratis vara med på en kickoff med Sara Lehmann från Malmö Opera. Lehmann, som behärskar både sång, dans och skådespeleri på hög nivå, guidar genom Malmö Operas kommande säsongs utbud.
Malmö Operas turnéföreställning under hösten är Butterfly, en kammarversion av Puccinis opera Madame Butterfly. Premiär det blir det i teatersalen i Förslövs skola den 9 september klockan 18. Föreställningen ges sen på Borgen i Osby den 15 september klockan 19, på Humlescenen i Bromölla den 17 klockan 16, i Kulturkvarteret i Kristianstad den 19 och 21 19.00, på Kulturhuset Flamman i Svedala den 4 oktober 19.00, i Kulturhuset Anders den 6 oktober klockan 19, Röda salongen i Hässleholm den 8 klockan 18. Tivolihuset i Höganäs den 11 19.00, på Grand i Trelleborg den 13 också 19.00, Kulturscenen i Kävlinge den 15 klockan 16, Verkstaden på Malmö Opera den 17, 20, 22, 25, 27 och 29 oktober. Flora Biografteater i Sjöbo den 2 november klockan 19, Landskrona Teater den 4 november 18.00. Jarl Kurre-scenen i Ängelholm den 8 klockan 19, Grand i Simrishamn den 12 19.00, Ystad Teater den 15 också 19.00, Forum i Örkeljunga den 18 klockan 18, Lunds stadsteater den 21 och 23 klockan 19, Hagalidsskolan i Staffanstorp den 25 november 18.00, Sibbhults Folkets hus den 1 december 19.00 och slutligen i Kulturhuset Björnen i Åstorp den 3 december klockan 18.
Inför föreställningarna föreläser Lars Waldow om operan Madame Butterfly. Torsdag 7 september 19.00 på Bromölla bibliotek, lördag 9 september 18.00 Borgens festvåning Osby, måndag 11 september 19.00 Kulturkvarteret Kristianstad, lördag 30 september 18.00 Hässleholms kulturhus, måndag 2 oktober 19.00 Trelleborgs bibliotek, torsdag 5 oktober 19.00 Café Amanda, Höganäs, måndag 9 oktober 19.00 Kävlinge kulturscen, torsdag 19 oktober 19.00 Simrishamns bibliotek, måndag 23 oktober 19.00 Stadsbiblioteket Ängelholm, torsdag 26 oktober 19.00 Flora Biografteater Sjöbo, torsdag 2 november 18.00 Ystads teatercafé, torsdag 9 november 18.30 Stenkrossen, Kastanjegatan 13, Lund, måndag 13 november 19.30 Konsthallen, Blekingevägen 1, Staffanstorp, lördag 20 november Malmö stadsbibliotek och torsdag 23 november 19.00 Kulturhuset Björnen i Åstorp.
Den 9 september 20.00 kommer den samiska musikern Maxida Märak till Kulturkvarteret i Kristianstad. Hon blandar elektronisk musik med jojk och rap. Och som en röd tråd genom hela föreställningen går stoltheten över det samiska ursprunget. Biljetter säljs av Kulturkvarteret och kostar 300 kronor.
Sånger från livets trädgård är rubriken på en musikafton i Sankt Nikolai kyrka i Trelleborg söndag 10 september 18.00. Det blir dikter, sånger och solostycken med sångerskan Gunlis Ardevall och pianisten Kjell Edstrand. Och lördagen den 16 september 11.00 i samma kyrka spelar Stefan Lind orgelmusik i en halvtimme. Det gör han även 21 oktober samma klockslag. Bach, Buxtehude och Frank står på programmet. Däremellan, 17 september 18.00, bjuds det på Wagner-arior ur operor som Tannhäuser, Parsifal, Valkyrian och många andra. Det är fri entré till alla konserterna och adressen till kyrkan är Norregatan 14.
I humaniora och teologibyggnaden Lux i Lund på Helgonavägen 3, sal C121, den 11 september, blir det föreläsning av Anna Valette om Lunda-historikern Lagerbring och 1700-talets forskarsamhälle. Sven Lagerbring var historieforskare men också rektor för universitetet vid tre tillfällen. och föredraget ger en bild av hur livet kunde se ut för en forskare på ett litet universitet vid den tiden och i utkanten av det svenska riket. Föreläsningen håller på mellan 18.30 och 20.00.
För 200 år sedan beskrev den engelske läkaren James Parkinson det som senare skulle komma att kallas Parkinsons sjukdom. För att uppmärksamma detta arrangerar Svenska Parkinsonakademin ett symposium på Skånes universitetssjukhus i Lund måndag 11 september 12.25 till 19.00. Föreläsningarna tar upp både aktuell forskning och ger historiska tillbakablickar. Till exempel får man veta vem James Parkinson var. Symposiet är gratis men antalet platser är begränsat. Anmälan, telefon 046 10 26 60. Adress, Getingvägen 4 Lund. Samling bakom aulan dit skyltar visar.
Staffanstorps bibliotek ordnar författarkväll med trädgårdsmästare John Taylor, känd från tv-programmet Trädgårdstider. Tisdagen den 12 september ska han prata om hur vi kan göra våra trädgårdar så vackra som möjligt, så länge som möjligt. Biljetter för 70 kronor bokas på 046 25 12 65 och hämtas senast en vecka före föredraget.
Unipolär, bipolär eller något annat är namnet på en föreläsningskväll på Skånes universitetssjukhus SUS i Lund måndag 18 september 18-20.20. Bipolär sjukdom och depression, vad är nytt, är temat första halvan av kvällen, medan det efter fruktpaus talas om sambanden mellan borderline, bipolär sjukdom och ADHD. Föreläsare är psykiatern Lars Häggström och föreläsaren med mera Mikaela Janvinger, som har egen erfarenhet av psykisk sjukdom. Aulan i blocket Entrégatan 7 på SUS i Lund är platsen och det är fri entré.
Den 23 oktober klockan 19.30 med insläpp en halvtimme tidigare kan man lyssna till Jaron Blind Boy Paxton på Victoria Teatern i Malmö. Blind Boy Paxton är en synskadad musiker från Los Angeles som fått rykte om sig att förflytta sina lyssnare tillbaka till 20-talets sydstater med sin musik. Han sjunger och spelar hela 8 olika instrument. Banjo, gitarr, piano, fiol, munspel, cajon, dragspel och slagverk. Han är känd för att omvandla traditionell jazz, blues, folk och country och lyfta in den i nutiden. Konserten är en picknickkonsert, så har man valt att sitta vid bord så kan man själv ha med sig mat och dryck. Biljetterna som säljs av Kulturcentralen kostar från 200 kronor för ordinarie. För pensionärer och studerande från 160 kronor. En vecka senare, måndag den 30 oktober, uppträder han i Kristianstad på Lilla salen i Kulturkvarteret klockan 18.30. Och här kostar biljetterna 250 kronor och köps hos Kulturkvarteret.
Biljettinformation. Kulturkvarteret i Kristianstad har ett biljettkontor som nås en timme innan föreställning. Telefon 0709 20 58 23. Ticketmaster har telefon 077 170 7070. Dunkers biljettcentral 042 10 74 00 och Kulturcentralen 040 10 30 20.
Kalendern vecka 36 börjar med måndag den 4 september då Gisela har namnsdag. En delegation från riksdagens arbetsmarknadsutskott besöker Storbritannien för att studera vad som händer med arbetsmarknaden och sysselsättningen både nationellt och på EU-nivå inför Storbritanniens utträde ur EU. För 60 år sedan lanserades bilen Edsel i USA. En bil som ses som en av de största flopparna när det gäller biltillverkning och som kostade Ford, som stod bakom bilmodellen, stora pengar när försäljningen inte alls blev som man hade tänkt sig.
Tisdagen den 5 september har Adela och Heidi namnsdag. I Stockholm hålls ett seminarium på Östersjöcentrum där läget i just Östersjön diskuteras ur olika aspekter. Miljöminister Carolina Skog är inledningstalare och pratar om vad Sverige gör efter den stora havskonferensen i New York som hölls i juni. Det handlar också om vad man kan göra åt plastföroreningarna i havet och mycket mer. För 40 år sedan kidnappade den västtyska terroristgruppen Baader-Meinhof-ligan den västtyska arbetsgivarföreningens ordförande Hans-Martin Schleyer. För att Schleyer skulle släppas fri krävde terroristgruppen att medlemmar som satt fängslade skulle friges. Regeringen gick inte med på kraven och arbetsgivarföreningens ordförande mördades. För 20 år sedan dog moder Teresa i Calcutta i Indien. Hon var en romersk-katolsk nunna som hjälpte de allra fattigaste, sjuka och föräldralösa och grundade Missionaries of Charity 1950, en rörelse som spreds till flera länder. Moder Teresa fick ta emot Nobels fredspris 1979 och 4 september förra året helgonförklarades hon. Moder Teresa blev 87 år gammal och var född i Skopje i Makedonien. Vart är vi på väg? Hördes för första gången för 30 år sedan, 1987, då det var premiär för det populära tv-programmet På spåret med Ingvar Oldsberg och Björn Hellberg. Idag leds det av Christian Lok och Fredrik Lindström. I Cairn i Australien börjar VM i mountainbike och det håller på till 10 september.
Onsdagen den 6 september heter namnsdagsbarnen Lilian och Lilly. I Swaziland, som är monarki, firar man nationaldag. Swaziland saknar kust och är regionens minsta stat och gränsar till Mozambik i öster och Sydafrika i de andra väderstrecken. Många av landets invånare är hårt drabbade av HIV och AIDS. Men på senare år så har situationen förbättrats något. För 20 år sedan upptäcktes Uranus måne Caliban. Och i Westminster Abbey i London begravdes prinsessan Diana som blev 36 år gammal. Och Elton John spelade en specialversion av Candle in the Wind. Och i Rom tog Patrik Sjöberg hem världsmästartiteln i höjdhopp 1987 genom att klara 2.38 i första försöket under ett 4 timmar långt höjdhoppningsdrama.
Torsdagen den 7 september har Kevin och Roy namnsdag. För 10 år sedan valdes Jan Björklund till partiledare för Folkpartiet som för 2 år sedan bytte namn till Liberalerna.
Fredagen den 8 september har Alma och Hulda namnsdag. För 25 år sedan, 1992, enades Litauen och Sovjetunionen om att de sovjetiska trupperna skulle dras tillbaka från den baltiska staten. Och Hasse Aro fyller 60 år. Han var under många år programledare för programmet Efterlyst i TV3.
Lördagen den 9 september är det nationaldag i Nordkorea. Det slutna landet som trots att det är ett av de fattigare i Asien satsar stora summor på militärupprustning och hotar framförallt USA och sitt grannland Sydkorea med tal om kärnvapenkrig. I veckan genomfördes också ännu en missiltest med en så kallad ballistisk robot som sköts över Japan och orsakade stor oro där. Samtidigt pågår en stor militärövning i Sydkorea där USA deltar. Så läget är mycket spänt i landet med 25 miljoner invånare där den kommunistiska diktatorn Kim Jong-un styr. Ända sedan nationen bildades 1948 har samma familj styrt landet och makten ärvs från generation till generation. I Stockholm springs halvmaraton, drygt 21 kilometer lång är den och lockar tiotusentals löpare. Loppet går genom centrala delarna av stan med start vid Gustav Adolfs torg. På Hawaii är det VM i triathlon, Ironman, och i Tyskland körs en deltävling i Speedway-VM i Teterow. Och det är Anita och Annette som har namnsdag.
Söndagen den 10 september då har Tord och Turid namnsdag. I Gibraltar firas nationaldag. För 50 år sedan vid en folkomröstning i just Gibraltar så sa man ja till fortsatt brittiskt styre. För 15 år sedan, 2002, blev Schweiz medlem i Förenta nationerna.
Den regionala anslagstavlan innehåller ett meddelande från redaktionskommittén och ett från SRF Skåne. Och först ett meddelande till Skånes taltidnings alla läsare. Torsdag 7 september sammanträder redaktionskommittén för Skånes taltidning. Och den tar gärna emot synpunkter från läsarna på tidningens innehåll och inriktning och diskuterar dem med redaktionen. Så hör gärna av det till någon av följande ledamöter. Per-Arne Andersson, telefon 0720-55-3565. E-post Per-Arne Henning, @bahnhof.se. Bahnhof stavas B-A-H-N-H-O-F. Bo Brandin, 0705-91-77-54. E-post atos@telia.com. Conny Jansson, 0703-61-61-15. E-post connykosmos@telia.com. Och Conny och Cosmos skrivs som ett ord och börjar med C i bägge fallen. Britt-Marie Blomqvist 0456-270-99. E-post brittmarie41@gmail.com. Max Postman 0411-15361. E-post max.postman@komhem.se. Undertecknat för redaktionskommittén Per-Arne Andersson, ordförande.
Synskadades riksförbund Skåne inbjuder till träff för synskadade med rörelsehinder den 4-6 oktober på Sommarsol i Vejbystrand. Vi träffas onsdagen den 4 oktober klockan 15 för inkvartering. Hemresa sker efter lunch på fredagen den 6 oktober klockan 13.30. Och deltagaravgift i dubbelrum 700 kronor även för ledsagarna. Gäller dock ej assistenter. Enkelrum kostar 1100 kronor. Eftersom antalet platser är begränsat så gäller först till kvarn. Resekostnader ersätts av SRF Skåne när ni har skickat in kvitto faktura senast 3 månader efter avslutad aktivitet. På Sommarsol finns tillgång till massage med mera. Ops! Om ni tänker avgjuta något av det utbudet måste anmälan göras 3 veckor innan. Och telefonnummer till Sommarsol är 0431 44 31 00. Och detta ingår inte i deltagaravgiften. Glöm inte heller att anmäla om ni behöver särskild mat, lift på rummet, om ni vill ha enkelrum eller dubbelrum eller om det är något annat som vi måste veta i förväg så vi kan beställa i tid på Sommarsol. Och det finns även möjlighet till personligt larm. Kostnad 287 kronor per dygn. Anmäl om ni är intresserade av detta. Det är kanske möjligt att få bidrag från hemkommunen om du redan har larm där. Ops, om ni ska bada i sommarsolsbassänger så måste badmössa användas. Sista användningsdag är måndagen den 4 september till SRF Skånes kansli, telefon 040-77775 eller via e-post srfskane@srfskane.se. Anmälan är bindande efter sista anmälningsdag. Bekräftelse, deltagarförteckning, program och inbetalningskort skickas efter att ni har anmält er. Har ni några frågor så ring då Eva-Lena Lindell, telefon 070-665-4373. Välkomna till vackra Vejbystrand och Sommarsol. Eva-Lena Lindell, Arbetsutskottet Fritid och Sport.
Så har vi några ändringar i kollektivtrafiken. Imorgon, lördag 2 september, är det dags för årets midnattslopp genom Malmö med start och mål på Stortorget. Av regionbussarna är det linje 141 mellan Malmö och Svedala som påverkas. Hållplats Tandvårdshögskolan är indragen med hänvisning till Södervärn. Stadsbiblioteket läge A har en tillfällig hållplats på Regementsgatan, cirka 50 meter väster om korsningen Regementsgatan Färsensväg. Det här gäller mellan 21.45 och 23.30.
Den lokala anslagstavlan för mellersta och sydöstra Skåne inleds med meddelande från SRF Lundabygden som inbjuder till intressepolitisk träff onsdagen den 6 september klockan 13. Ombudsman Fatmir Seremeti från SRF Skåne deltar i mötet som leds av Simon Tiansu. Deltagarna uppmanas komma med synpunkter inför Vita käppens dag. Anmälan senast den 4 september till kansliet. SRF Lundabygden anordnar en bussutfärd Öresund runt den 30 september. Samling 8.30 på Västra stationstorget i Lund. Vi ställer kosan mot Helsingborg och tar färjan över sundet till Helsingör. Där första anhalten blir museet för sjöfart. Där vi avnjuter en morgonfika på MS Café. Här finns möjligheter till lite shopping innan det är dags att åka vidare. Mätta och belåtna äntrar vi åter bussen och färden går vidare mot Köpenhamn där vi ska avnjuta en stärkande lunch. Även här finns möjligheter till shopping innan det är dags att bege sig hemåt. Dagen avslutas cirka 17.30 vid Västra stationstorget i Lund. Resan kostar 300 kronor för medlemmar. Inbetalningskort skickas ut efter anmälan. I priset ingår busstransport, tur och retur, båttur Helsingborg-Helsingör samt återresa via Öresundsbron och förmiddagsfika samt lunch. Anmälan senast torsdagen den 15 september till SRF Lundabygdens kansli på telefon 046 211 06 74 eller per e-post till srfkansli.lundabygden@bredband.net. SRF Lundabygden inbjuder också till Sillas stickcafé efter sommaruppehållet måndagen den 25 september 13.30 till 16 i föreningslokalen Tordensvägen 4i i Lund. Avgift som vanligt 20 kronor. Anmälan till kansliet senast torsdagen 21 september. SRF Lundabygden anordnar också en kulturafton med tema Falstaff, Fakir och hans humor den 27 september 18-21 i föreningslokalen. Fredrik Tersmeden bjuder på en intressant och innehållsrik resa med lite annorlunda humor. Vi ska också hinna äta något gott och dricka kaffe. Sista anmälningsdag fredagen den 22 september till kansliet. Avgift 50 kronor som betalas på plats.
SRF Sydöstra Skåne har en inbjudan till 40-års jubileum. Det har gått 5 år sedan vi firade lokalföreningens 35-åriga historia och nu är det dags att fira igen. Lördag 16 september kommer vi att hålla till på Österlen Kokkonst i Tågarp där vi åt lunch under sommarutfärden i fjol. Adress Tågarp 624 27293 Tomarp. Koordinaterna är latitud 55.546658, longitud 14.223492. Önskar du vägbeskrivning, ring Maria på Österlen Kokkonst 0723-220833. Vi samlas 17.00 och sluttiden är 22.00. Meny, välkomstdrink, förrätt, räkcocktail med aioli och rosenbröd. Varmrätt, dubbelmarinerad oxfilé med potatisgratäng och sallad. Avslutning, kaffe och tårta med säsongens bär. Ett glas vin eller en starköl ingår. Alkoholfria alternativ finns och ytterligare dryck kan köpas på egen bekostnad. Under kvällen blir det musikunderhållning och kanske en och annan överraskning. Pris 100 kronor. Har du med dig ledsagare från kommunen betalar denna fullt pris 390 kronor. Medlemmar får reskostnader ersatta efter att senast 3 månader efter jubileet har skickat in kopia på färdtjänstfaktura. Anmälan är bindande och vi vill ha den senast fredag 1 september till antingen Tommy Kullander 0702 42 61 50 eller Marion och Jan Magnum 0416 101 01 eller Max Postman 0411 153 61 eller Ingrid Postman 0411 156 14 och 0702 36 27 55. Uppge om du önskar vegetariskt alternativ, specialkost eller har andra särskilda önskemål vi behöver ta hänsyn till. Hjärtligt välkommen att vara med och fira en pigg 40-åring. Styrelsen.
Anslagstavlan för sydvästra Skåne innehåller meddelande från SRF Malmö och ändringar i kollektivtrafiken. SRF Malmö har en rättelse när det gäller studieprogrammet som funnits med i tidigare nummer. Keramikkursen startar vecka 36 torsdagen den 7 september. Kursen i vävning startar vecka 37 tisdagen den 12 september, hälsar styrelsen.
SRF Malmö välkomnar också till dagverksamheten. Vi träffas mellan 13 och 15. Kaffe med smörgås eller kaka serveras för 10 kronor. Vi vill gärna att du meddelar kansliet om du tänker komma på någon av dagaktiviteterna. Tillhör du dem som regelbundet deltar i någon speciell aktivitet behöver du bara anmäla om du inte kan komma. Måndag 4 september är träffen inställd på grund av informationsmöte. Tisdag 5 september blir det bingo och onsdagen den 6 september spelar vi kanasta.
SRF Malmö inbjuder också till Rodgers och Hammersteins musikal Sound of Music söndagen den 15 oktober på Nöjesteatern Amiralsgatan 35 i Malmö. Föreställningen syntolkas av Helena Frank. Pris 540 kronor per person. Vi samlas i foajén 14 för att få hörlurar och förhandsinformation. Föreställningen börjar klockan 15 och beräknas vara 2 timmar och 45 minuter med paus. Som Maria ser vi körslaget vinnaren med mera Elisa Lindström. Georg von Trapp spelas av skådespelaren och sångaren Christopher Wolter. Handlingen. Nunnan Maria skickas till kapten von Trapp för att ta hand om hans 7 barn. Barnen fattar tycke för henne då hon får in sång, musik och glädje i huset. Något som inte funnits sedan deras mamma dog flera år tidigare. Von Trapp tycker i början inte om Marias påhitt, men blir gradvis mer och mer betagen i henne. Maria och von Trapp gifter sig med varandra medan nazismen lurar bakom hörnet. De flyr och gömmer sig i Marias gamla kloster där de får hjälp av nunnorna som saboterar nazisternas bilar. Anmäl dig till kansliet senast fredagen den 15 september. Berätta när du anmäler dig om du vill ha lurar och om du behöver ledsagare. Välkommen, hälsar styrelsen.
SRF Malmö inbjuder också till en helgresa till julmarknad i Rostock 1-3 december. Program, dag 1, Malmö, Rostock. Vi samlas i Malmö på morgonen. Tid och plats meddelas i bekräftelsen och tar oss via Köpenhamn och Getser vidare med färjan till Rostock. Färjan med avgång 11.00 tar 2 timmar så det finns tid för lunch ombord. Väl framme i Rostock åker vi till Kalles för 1,5 timmes handlande. Sen far vi till Steigenberger Hotel Sonne i centrum vid julmarknaden. Resten av dagen till eget förfogande. Dag 2. Efter frukost kan de som vill följa med till köpcentret Hansa Center i utkanten av Rostock. I övrigt är dagen till eget förfogande. Passa gärna på att ta en bastu i hotellets spaavdelning. Badrock och tofflor finns på rummet. Dag 3 går det mesta i jordgubbens tecken. 13.00 avgår färjan till Getser och sen fortsätter vi över bron till Malmö. I priset ingår resa i modern helturistbuss, del i dubbelrum eller lägenhet och 2 frukostar. Observera att luncher och middagar under resan bekostas av var och en själv. Pris 2000 kronor, enkelrum 400 kronor extra och det finns ytterst få enkelrum så först till kvarn gäller. Sista anmälningsdag fredag 29 september till kansliet 040 250540 eller e-post info@srfmalmo.se. Glöm inte att tala om du vill ha enkelrum, har rollator eller behov av särskild kost vid frukosten. Efter anmälningstidens utgång får deltagarna bekräftelse och inbetalningskort på deltagaravgiften. Observera att anmälan är bindande. Av anmälan efter anmälningstidens utgång endast på grund av sjukdom och läkarintyg behövs. Välkomna till en trevlig helg i Tyskland, önskar styrelsen.
Och så har vi några ändringar som gäller kollektivtrafiken i Malmö. Imorgon, lördagen den 2 september, är det dags för årets midnattslopp genom Malmö med start och mål på Stortorget. En rad stadsbusslinjer påverkas mellan 21.15 och midnatt. Nämligen nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 och 35 på följande gator. Skeppsbron, Stora Varvsgatan, Östra Varvsgatan, Riggaregatan, Västra Varvsgatan, Mariedalsvägen, Pildamsvägen, Carl Gustavs väg, Rådmansgatan och Stora Nygatan. Hållplatser på dessa gator är antingen helt avstängda eller flyttade. För närmare information ring Skånetrafikens upplösning.
Ja.
För närmare information ring Skånetrafikens upplysning på telefon 0771 77 77 77. Anslagstavlan för norra Skåne inleds med meddelanden från SRF Helsingborg Höganäs som inbjuder sina medlemmar till träff i Höganäs tisdagen den 5 september 14.30 till 16.30 på konditori Öresund, Bygatan 13, Viken. Och fikaavgift är 20 kronor. Det blir lite information innan vi avnjuter kardemummabulle och budapestbakelse samt kaffe eller te. Om vädret och tiden tillåter blir det även en promenad i viken. Sista anmälningsdag är fredagen den 1 september klockan 12 till kansliet på telefon 15 83 93 eller e-mail info.srf.hbg@telia.com. För dig som vill åka buss från Helsingborg är det buss 220 mot Höganäs. Du går av på hållplatsen Viken centrum och fortsätter gatan rakt fram i samma riktning som bussen kör. Vid första korsningen tar du vänster och följer gatan rakt fram. Tar andra avtagsgatan till vänster, vilket är Bygatan. SRF Helsingborg Höganäs meddelar också de som går på vävkursen att vävningen börjar måndagen den 4 september 13.30 till 15.30 i föreningens lokal Blåkullagatan 3, Helsingborg. Kursavgiften är 400 kronor, fikaavgift 20 kronor per gång. Meddela kansliet om du inte kan komma så att vi kan planera fikat. Inbetalningskort kommer i september. Och SRF Helsingborg Höganäs har även onsdagsträff den 6 september 13-15.15 i föreningens lokal. Äntligen är det dags att spela bingo igen. Fikaavgift 20 kronor och bingobrickor 10 kronor styck. Meddela kansliet om du kommer så att vi kan planera fikat. Välkommen, hälsar styrelsen.
SRF Kristianstad-Bromölla inbjuder sina medlemmar till kamratträff onsdag 13 september mellan 14 och 16.30 på Föreningarnas hus, Magasinsgatan 3 i Kristianstad. Göinge-musikanterna kommer att underhålla oss och för dem som vill ta sig en sväng om är det gott om plats för att dansa. Eftermiddagsfika blir det naturligtvis också. Anmälan senast fredag 8 augusti till Britt-Marie 0456 27099 eller 0727 25 3237. Kristina 044 541 14 eller 0706 35 41 14. Varmt välkomna till en eftermiddag i musikens gemenskap. Och här tog det här numret av Skånes taltidning slut. Ett nytt nummer finns ute fredagen den 8 september.
Skånes taltidning ges ut av Region Skånes habiliterings- och hjälpmedelsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Vår adress är Jörgen Ankersgatan 12, 211 45 Malmö. Telefon till redaktionen 040 611 1020 och till expeditionen 040 611 5704. E-post skanestaltidning@skane.se. Hemsida skanestaltidning.se. Observera att CD-skivorna inte ska skickas tillbaka till oss. Såväl skivor som kuvert kan läggas i brännbara sopor när ni inte längre vill ha dem. Vi hörs igen. Hej då!